Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Och välkommen till den här podcasten som handlar om inget annat än USAs presidenter. Och vi har kommit till del 3 och välkommen med dubbeldoktor Klaus Stolpe.
Tack, 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 tack.
Vi har alltså kommit till del 3 nu. Det är tredje presidenten som alltså väljs år 1800 i USA. Men faktum är att jag skulle säga någonting om presidenten som vi pratade om förra avsnittet, nämligen John Adams. För jag har tittat lite grann på den tv-serie på HBO som handlar om honom. För övrigt, det verkar vara den enda egentligen tv-serie om en president. Och det jag tänkte på när vi pratade om honom, det var att det var lite svårt att se honom utanför den här skuggan av Washington, den första presidenten. Men i tv-serien så framställs, måste jag säga, nog John Adams som den viktigaste människan överhuvudtaget i hela frihetstiden. Alltså, det är klart, han är ju huvudroll för tv-serien och det är det därför? Eller, men det är också så att mycket konflikter rörde sig i Boston. Han bodde precis där. Massachusetts var viktig stat i det hela det här. Men man får lite känslan av att det mesta vilar på John Adams axlar som ger något annan bild än vad vi fick fram förra gången. Hur ska man tolka det?
Ja, grejen är ju att det beror ju på vilket nyckelhål man tittar igenom när man betraktar historien helt enkelt. Att i Finland så tittar man ofta genom nyckelhålet av den 6 december 1917, liksom fokuserar allting från det och drar trådarna därifrån. Så att det är ju klart att även om jag tycker att den där tv-serien var jättebra, nu är det ju länge sedan jag har sett den, men att där, det var ju nog historiskt korrekt och återgiven, men det blir lätt för att tillspetsat också när du fokuserar på en person, att den personens betydelse så upplevs automatiskt som större helt enkelt. Detta sagt utan att kritisera den där tv-serien, men jag tror att det lite grann följer med per automatik på något vis, för att det är hans tankar och värderingar som vi får ta del av och även hans gärningar förstås och så vidare.
Men det faktum att han bor i Boston, och dels är det ju en viktig händelse, den där Boston Massacre som du berättade om förra gången, där han försvarar då England, alltså britterna. Och sen Tea Party kommer i Boston, och sen är ju Boston är ju ändå någon slags konfliktpunkten, verkar det som. Och av det skälet blir han ju väldigt mycket i centrum.
Jo, precis, alltså att om vi ser på, om vi tar och tittar på det här med presidenter som ju är vårt fokus här, så att han, av de här fem första presidenterna så är han den enda som inte är från Virginia, så att Virginia hade en stark politisk betydelse i USA där i början, men att just i termer av de här konkreta konflikterna mot britterna så är ju Boston-trakten är ganska stort fokus, och det är ju där då han håller till, så att han är ju med i händelsernas centrum liksom från början till slut, om vi säger så.
Ja, precis. Och sen det som vi tar upp är ju att han tog upp, det är ju att han är med och gör Declaration of Independence, alltså på så vis han övertalar ju, som vi ska prata mer om idag, men Jefferson att skriva den. Men han och Benjamin Franklin och Jefferson är ju de tre som har sån här arbetsgrupp. Och det är ju klart att det är ju en viktig, för Franklin, han dör ju 1790, så det är ju inte chans för honom att bli president, men däremot kommer då Jefferson på banan, och det ska vi ju prata om idag då. Men jag tycker också, alltså scenerna i kongress, de här kongresserna då, Continental Congress och det, alltså för övrigt, det är jättespännande historielektion, alltså den är bra, jag håller med dig.
Absolut.
Som skådespelare så, och teatermänniska så kan jag ge den helt, det är ju amerikanskt med musik och så här på sätt och vis. Om man ska se det som ren dramaserie så är den ju lite så sentimental, och inget annat, inget konstigt med det när USA gör om sin egen historia. Men och bland annat Laura Linney som spelar hans fru är ju fantastiskt bra. Henne kan man ju se Ozark, den här tv-serien som är aktuell nu. Så det är bra prestationer, och ja, även vad heter han, Giamanti är ju fantastiskt bra alltså. Men i de scenerna som är på Continental Congress och i de här mötena, där är han ju, där får han ju en sån där huvudroll absolut i för den goda saken mot de där surpupporna, och det håller jag med att det är ju en slags vad heter det? Det är dramaturgiskt nödvändigt att ha honom som huvudroll. Det skulle bli konstigt om han satt, inte hade den positionen kanske.
Nej, det skulle bli väldigt konstigt om han liksom skulle sitta och sura och tänka att nej, men de andra får snacka idag liksom.
Ja, men sen då, man kan undra varför är de andra så negativa, och, men det vi diskuterar här hemma, det är ju att dels är ju flera av dem där har väldigt tajt med britterna i England, alltså vissa är kanske till och med engels, men från vissa stater, att de känner att England är viktigt för dem som kungen och så här.
Jo, det var ju ingen självklarhet att alla ville bli självständiga, att det var ju vi ser ju bara en sån sak att de fick ju inte med sig Kanada till exempel. Vad är det som säger att gränsen ska gå just där den går, men att i det kanadensiska fallet så handlar det ju om att där handlar man ju med pälsverk och sånt med britterna, så att det var ju samma som att liksom stöta sig med största kunden, så att det var ju inte så klyftigt, och likadant då de här områdena som låg så att säga närmast kanadensiska gränsen, så att där fanns ju också tätare band rent liksom handelsmässigt och annat till britterna, så att det är ju inga lunda så att folk, jag menar, man tog parti för en självständighet, att det var ju jag vet ju bara då man skulle rösta om självständighetsförklaringen, eller rösta om självständighet. Vi var inne på det senaste gången, och jag tänkte efteråt att vi kanske missade en liten kul anekdot där, för att det stod ju och vägde då i olika såna här delstatsförsamlingar att hur ska vi göra, och då var ju Pennsylvania en av de viktigaste delstaterna, och då minns jag inte om de hade typ 7 delegater eller 11 delegater och sånt, men att det vägde jämnt för att en kille hade kommit för sent. Det var John Morton, och han då röstade för att man skulle anamma den här självständighetstanken, och då var det flera andra mindre delstater var man hade varit tveksamma som det här han hakar på, så att den där, så som, igen när vi är inne på det där, att så som historien lätt framställs så var det, kan man peka på att mycket berodde på denne John Morton. Och varför behöver jag nämna honom vid namn då? Och det handlar om att han härstammar från de här svedjefinnarna i Värmland, för att hans fars eller farfar, jag kommer inte ihåg vem, så hette alltså Morten Mortensson. Men att och om man kollar på John Morton på Wikipedia, så det där nämns, så byter man till den finska versionen, så går man en generation längre tillbaka och pekar på att, ja, att han härstammar från Martti Martinen i Savolax, för att det var som pappan till den där svedje, den där har flyttat till Värmland, så att vi hittar intressanta kopplingar med allting här.
Vi var inne på det med den här frågan när, som du säger, när de röstar där, och det var ju också återgivet i tv-serien, och en sak är ju också att till exempel New York, varför de röstar mot, det var ju för att, var det inte så att man efter Boston tänkte att de skulle ta hela New York, att de hade världens militära tryck där på, med fartyg utanför, och han från New York var väldigt orolig för det, att det skulle bli irritation, och varför han inte var från början med på det här, alltså frigörelsen.
Jo, nej, men det är ju klart att, de som är närmast skottlinjen så, får ju ett annat perspektiv på, saker och ting. Det där ser man ju också om man drar en parallell till inbördeskrig, att de slavstater som förblev unionen trogna, så, det var ju de som var där på, riktigt på gränsen. De visste ju att det är ju här som slagfältarna kommer att, vara, så det här blir ju inte riktigt kul. Det är ju lättare om man sitter nere i Alabama och kaxi.
Ja, ja, precis. Nej, men det, är ju en viktig synpunkt då, att, det överhuvudtaget är fråga om att, det ska bli krig, liksom. Det är tung grej. Så går vi vidare då till dagens president, och han framställs i tv-serien som ganska så timid, tillbakadragen, lite grå, alltså, fast inte så färgstark, men han är ju den då som får skriva Declaration of Independence. Så, vad kan man säga om denne Thomas Jefferson?
Ja, jag tror väl att han var mer utåtriktad än vad han framställs i tv-serien, tror jag. Nu, som sagt, var jag, såg den där tv-serien när den kom, så att det var inte riktigt igår, men att, då i samband med att, man bestämde vem som skulle vara huvudarkitekt bakom självständighetsförklaringen, så, då betonade ju John Adams att han tyckte att Jefferson skulle sköta om det, därför att, liksom, förutom att du är mer omtyckt än vad jag är, så är du också bättre att skriva och så vidare. Så att den här sociala biten som, så hos Jefferson så framhävdes ju uppenbarligen av, Adams själv. Mm. Så att, och Jefferson ännu till så var ju en sån som mer sån här livsnjutare och, så vidare, tyckte om dyra viner och, hade, inte världens koll på vare sig sin privatekonomi eller på landets ekonomi. Att det var ju det, som var hans, då kan man peka på svagheter hos en president som ändå räknas till de största, så, att det där med pengar så kunde han kanske låta någon annan sköta både på, det privata planet och, med avseende på landets finanser, men att
Okej. Men han, var ju väldigt en smart person och hade böcker som bara, ett stort intresse för honom var väl böcker, vad jag förstår. Han, har väl också, hans boksamling har sen grundat viktiga bibliotek där i, de här trakterna där han fanns. Och, ja, men, att, han, var omvittnat väldigt smart, intelligent. Det var väl någon anekdot kring det också med John F. Kennedy.
Ja, jo, precis. Det, handlar om då, John F. Kennedy ordnade en middag för ett, antal Nobelpristagare och i Vita huset, så, hälsade han den välkomna och, sa att, det, kan aldrig ha funnits så här mycket intelligens i den här matsalen samlad på en enda gång. Och så gör han en konstpaus och säger han att, det skulle ha varit då Thomas Jefferson satt här och käkade ensam. Så att, han ska trumfa över en massa Nobelpristagare. Men att, just det här med Jeffersons mångsidighet, så man kan gärna googla hans gravsten, för att den är, sevärd, därför att han har ju, CV:n uppräknat på gravstenen, men att där ryms inte med att han har varit president, för att han tyckte väl inte att det var så viktigt.
Yes, so.
Alltså, det, står inte där. Det, står då som att det är han som har grundat universitetet i Virginia, och att det, är det, här han, det är han som har stått för utkastet till, självständighetsförklaringen, och vad, vad det nu finns, uppräknat där. Och att han var, jag vet inte om det stod att han var uppfinnare eller någonting annat. Det är, det är lite, lustigt att man glömmer bort en sån liten detalj som att man har varit USAs president och dessutom är en av de mer legendariska, får man nog säga.
Ja, men, när det gäller den där självständighetsdeklarationen, Declaration of Independence, så, det är väl mycket av hans, varför han är så stor, att han skrev den, liksom kom på den. Och jag vet att han, tog ordagrant från John Lockes texter och sånt här. Men, sen förändrades den? Var, det så att han till och med var missnöjd över slutresultatet, för den manglades helt enkelt?
Ja, för att den skulle gås igenom då, de andra politikerna, så var det, någon tyckte si och någon tyckte så, och så blev det ju igen sådana kompromissande att nej, men det där kan ju inte vi ha med, och det där blir ju på tok för långt. Och, sen då han såg slutresultatet, så tyckte han ju att, det där var ju inte riktigt schysst, för att han tyckte att slutresultatet så hade då gått miste om så mycket av hans kloka, tankar. Men att här sägs det då att den Benjamin Franklin som ju tillsammans med Hamilton är mest kända av de här tidiga politikerna som inte blev presidenter, så tröstade honom då, så att ja, men alltså jag ska berätta en anekdot här, och Franklin då berättade om någon kille som skulle börja tillverka hattar och hade tänkt fixa en stor skylt var det stod då: försäljare av hattar mot kontantbetalning. Alltså att det var en jättelång formulering, och så var någon sa, ja, men du kan ju ta det där att behöver ju inte ha du hattmakare, för att det är väl helt uppenbart att om du säljer hattar så ja, men kom igen, och kontantbetalning, ingen har väl trott att du ska liksom ge bort dem gratis. Sen slutade med att den där skylten, så var det bara en bild av en hatt, för att budskapet var detsamma.
Okay.
Och igen en gång, vi vet ju aldrig vad som stämmer, för att det är svårt att kolla såna grejer några århundraden efteråt.
Ja, så är det ju med anekdoter som vi fokuserar på, men vi reserverar oss också för den delen. Men alltså det som, han blir ju president nummer tre, men att före det är han ju, vilket vi glömde att prata om förra gången, det är ju att han var ju vicepresident under Adams också.
Ja,
och de hade ju en konstig relation, och han, ja.
Ja, I know, man var väl inne på det, tror jag, men att
det
var ju så att tidigare så hade man ju ett lite annat valsystem, så tillvida att de här elektorerna som fanns med redan från början, så de fick, idag är de ju mest en gummistämpel, men att då så fick de två röstsedlar vardera, och så fick man det här att rösta på två olika, och sen så hade man ett sånt system att, ja, obviously då ettan blir president, men tvåan blir vicepresident, och det där är ju lite konstigt i och med att man kan ju få sin värsta fiende som vicepresident helt enkelt, men att så blev fallet, men att de tidvis så att de inte ens pratar med varandra, och det är ju något märkligt. Sedan då hade man lärt sig läxan till år 1800, så att då var det ju så att alla som röstade på en kandidat så bestämde sig i förväg att taktikera, så man samlade ihop rösterna så att man skulle få en närstående typ eller bundsförvant som vicepresident. Men då gick det ju på tok i alla fall, för att de här som röstade på Adams, så de kom ju överens om att alla som vill ha Adams så ger en röst åt honom, och sen så kom man överens och sa att du ger din andra röst åt en annan, så att den här tilltänkta vicepresidenten skulle få en röst mindre. Men det där glömde man bort bland de här så kallade demokratrepublikanerna, så att det här valet slutade ju oavgjort mellan Thomas Jefferson och hans egen vicepresidentkandidat, för de fick ju lika många röster. Och det blev ju en jädra röra, för det var ju aldrig meningen att den här andra, som heter Burr, B-U-R-R, alltså inte Bird utan Burr helt enkelt, så det var ju aldrig meningen att han skulle bli president utan vicepresident kort och gott, men att då var ju federalisterna sura, och nu skulle då valet avgöras av representanthuset, och där är det så knepigt så att om avgörandet går dit så då har alla delstater en röst vardera, vilket ju är lite konstigt kanske, eftersom vissa delstater som vi vet är mycket större än andra, men att då började man ju taktikera och försökte få den här Burr val till det här president, bara för att bråka med Jefferson. Alltså, man fick väl rösta 35 gånger innan det redde ut sig, så att för att positionerna var så låsta att vissa delstater stödde Burr och vissa Jefferson, men att till sist så, no, om vi nu, det finns ju en sån här kliché med att min fiendes fiende är min vän, och nu var det ju så att Jefferson och den här Alexander Hamilton, så ja, de var ju som hund och katt, för de hade ju så olika syn på saker och ting, men att den här Hamilton så konstaterade att nej, okej, det skulle vara roligt att trilskas med Jefferson, men det är ju bara det att den där andra kan är ju ännu värre, så vi kan ju inte ha honom som president. Så att Jefferson får till sist hjälp från en liksom svuren politisk fiende. Det här så resulterar ju sen på längre sikt att Burr och Hamilton får ju en väldigt infekterad relation, för att då chansen väl gavs så skulle Burr inte haft någonting emot att bli president. Men att det hela slutar ju med att en pistolduell mellan Hamilton och Burr, så att Burr helt enkelt tar livet av Hamilton. Så vi får en situation var vicepresidenten tar livet av den förra finansministern. Det är ju lite speciellt. Och det där leder ju också till att, så att dueller var ändå förbjudna, så att i något skede så var alltså de facto USAs vicepresident efterlyst för mord. Han blev ju aldrig åtalad för det eller något sånt, men att det tolkades så att det var New Jersey och New York som han var efterlyst för mord helt enkelt, men att det ebbade ut. Så att det hände mycket där.
Ja, och det, som du också skrev tidigare, så det är ju en fantastisk musikal om det här som handlar om Hamilton som kom för, ja, som vi pratade lite om förra gången. Men då är ju den här Hamilton-Burr-historien väldigt central då i den förstås, och mycket sevärd. Man kan se delvis på YouTube den där musikalen som handlar om den här tiden. Det är märkvärdigt fin musikal och märkvärdigt tid, ja, faktiskt. Okay. Men Burr kom inte längre än vicepresident då. Ja. Men sen när Jefferson kommer i sin roll då, först och främst svärs han in då inte i Philadelphia som de andra.
Ja, Washington svor ju presidenten i New York första gången och Philadelphia andra gången, alltså. Och Adams svor presidenten i Philadelphia. Men att det var ju vid den här tiden då som man grundlade Washington DC, så att John Adams så han ju till och med bo typ ett halvår eller lite mera i Vita huset som då stod klart innan Jefferson flyttade in, men att då var det så pass klart där så att Jefferson fick då bli den första som svor presidenteden i den nya huvudstaden helt enkelt.
Men Vita huset var, alltså hela Washington-projektet med Vita huset var någon slags här presidentstad, eller vad ska jag säga, det var byggt som en slags maktens stad egentligen, eller?
Jo, det är det ju, för att till att börja med så hör ju inte någon delstat. Utan det är ju på gränsen där mellan, vad blir det nu, Virginia och Pennsylvania kanske. Om någon tittar på en karta så får någon skratta åt mig när jag säger fel. Men att det var som en kompromiss helt enkelt, just som för att markera då att det skulle som stå över det här, ja, delstatsmässiga käbblet eller något sånt. Så att det där är ju en kuriositet, allt vi snackar om så är ju kuriositeter, men att Washington DC så de har ju inga senatorer eller medlemmar i representanthuset därifrån, eller de har väl någon som har alltså får vara med i representanthuset men saknar rösträtt helt enkelt. Så att av de här 435 i representanthuset idag så är ju ingen från Washington DC, och likadant med de här senatorerna så har de ju någon sån heller. Nu, länge var det ju också så att huvudstadens invånare fick inte vara med och välja president, men att det får de idag, så att det är då tre elektorsröster kommer till den som vinner i Washington DC, men att det har ju inte varit, ja, nu minns jag inte på rak arm när det infördes, men det har inte varit jättelänge alltså.
Jaha, okej. Okay. Så det var en sån här konstruerad stad för makten på något vis.
Ja, verkligen alltså, och det var väl inte riktigt, alltså det var också ganska symptomatiskt just det där vilken kompromiss det handlade om, för att det var ganska svårt att bygga där. Jag tror det var då det kom på tal första gången så var det, då levde George Washington ännu, och hans syn på det hela, att han kallade det för det där indianträsket ute i vildmarken.
Ja, okay.
Och det låter ju som om inte det var riktigt enkelt att bygga.
Nej, just...
Jag menar, träsk och träsk och byggande så låter inte som en helt sympatisk kombination. Visserligen är jag inte duktig på att bygga, men att jag kan ju tänka mig scenariot i alla fall. Så.
Mm. Men det är intressant att Trump på något vis förde någon kamp mot den här Washington-kulturen ju, som jag menar ändå är från början nästan, och där makten ska vara. Men han utmanar ju verkligen den där, de som hade gått den här vägen, så att säga, makthavarna. Traditionella makthavarna, kan man säga.
Jo, och det är ju inte helt unikt heller att någon sån här som en mer som en sån där outsider så kan ju gärna ta den, den rollen. Att ett annat exempel, även om framtoningen var helt annat, så var ju Jimmy Carter. Alltså, han gjorde ju, för att han kom ju då i kölvattnet efter Vietnam. Kriga Watergate. Och så att han gjorde en politisk poäng av att han knappt hade satt sin fot i Washington någon gång. Visserligen meriterad politiker till skillnad från Trump, för att Carter hade ju ändå varit guvernör i Georgia, men att han liksom markerar ganska tydligt att jag har ju inte något med det där att göra.
Nej, precis. Det var intressant. Men alltså då flyttar centrum till Washington från Pennsylvania, kan man säga. Och det är ju den här Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue, sa ju Trump i sitt tal innan stormningen där. Och det är något symboliskt med den då, avenyn som går ner till kongressen, och den har namnet av den som liksom var centrum för, eller hur? Eller?
Jo, men det är klart att det finns en stark symbolvärde där, och knappast en slump heller att den heter Pennsylvania Avenue, för att associera till varifrån man har lösgjort det där området.
Ja.
Eller det var ju gränstraktar som sagt mellan två delstater.
Men alltså det är inte en signal om att maktens centrum var där och här är vägen till det nya, eller är det mer att...
Så kan man ju tolka det, och då är ju som det här kongressbyggnaden och Vita huset ligger ju på samma gata då, var sin enda i stort sett och så vidare. Så att det är ju mycket, mycket just sån här, det är alla de här Lincoln-monumenten och Washington Memorial och vad det nu heter som finns där. Så att det är mycket som ryms in på denna gatstumpen.
Ja, och i varsin ända, som du säger, kongressen och sen Vita huset i andra ändan, kongressen och senaten. Men alltså, hur är det då där från början med samarbetet mellan Vita huset och kongressen? Det är ju två olika saker lite grann, men i vad mån hade Jefferson med kongressen att göra?
Så eftersom han då hörde till det här gänget som ganska starkt betonar decentralisering, så tyckte han ju att presidenten ska ha en väldigt begränsad makt, att det är kongressen som ska styra landet. Det var hans grundsyn. Men nu är det ju bara det att det finns ju något som heter, jag tänkte säga tillfället gör tjuven eller ändamål, eller vilka klischéer jag nu vill komma med, men att då han väl fick chansen så gjorde ju den här karen USA dubbelt större utan att ett pistolskott avlossades, helt enkelt. För att, och jag menar, där kan man väl nog säga att man milt sagt överskred sina befogenheter, för det var så att om man räknar bort Texas, så det som är mellasta tredjedelen av dagens USA, så går det under benämningen, så här väldigt grovt taget, går det under benämningen Louisiana-territoriet, och det där hade fransmännen fått kontroll över under en väldigt kort tid. De hade köpt det av Spanien, men att då var det ju en viss Napoleon som härskade i Frankrike, och han behövde pengar för han tyckte om att slåss med folk. Andra folk, ryssar och engelsmän och sådana, preussare till och med. Och då var det tal om att sälja det här landområdet till amerikanerna. Det var ju bara det var ett litet missförstånd, för amerikanerna hade trott att Napoleon ville sälja alltså området kring New Orleans, alltså längst nere vid alltså dagens Louisiana. Så att de här två som skulle, det här är helt sjukt, att de här två som skulle underhandla med Napoleon då, så var ju alltså i tron att det var New Orleans med omnejd, och de hade väl då fått befogenheter nu tar jag ju minne, jag borde förstås kolla upp sånt här som jag behöver inte göra bort sig med. Men var det nog så att man har fått befogenhet för säg nu, $10 miljoner att betala. Det säger ju ingenting för vad det skulle motsvara i dagens penningvärde. Men Napoleon då så ville ha 15 miljoner. Mm. Men han talar ju om ett helt annat, han talar ju om någonting helt annat. Ja. Så de försökte, jag vet inte om de försökte pruta först tills de insåg vad det är som kan hålla på att sälja. Alltså, det är ju som hela vilda västern.
Ah.
Så att, men sen då så, vad jag menar med den tidens kommunikation, så alltså, gick ju inte att ta båten tillbaka och fråga av Jefferson att ja, vi fick en bra deal här, att är det okej? Så de skrev ju på och tänkte att det får någon annan reda upp efteråt. Men att Jefferson godtog det där då. Sen kan vi ju ha kan vi diskutera länge här att det moraliska i det hela, för jag menar, fransmännen hade ju inte ens kontroll över det där området, det var ju bebott av alltså ursprungsbefolkningen, som ju i sedvanlig ordning aldrig blev tillfrågade. Så det var ju inte ett område som fransmännen kontrollerade, alltså till stora delar, utan det var ju okänd vildmark helt enkelt. Så att man kan ju säga att det är en helare som köper någonting av en tjuv, om vi nu vill säga. Jag menar, man säljer någonting som tillhör någon annan, och köparen är rimligtvis medveten om det också. Så att det där är ju speciellt på oerhört många punkter. Och okej, nu ska vi fokusera på presidenter, men att var synd här att inte nämna den här Lewis och Clark-expeditionen, för att man var ju nyfiken på vad man hade köpt helt enkelt. Så man skickade ju ut då en expedition ledd av två killar som heter Lewis och Clark. Surprise, surprise. Och de var ju liksom på resa i flera år och sen kom tillbaka då och berättade om vilka växter och djur de hade sett och så vidare. Och det var ju en massa sådana grejer att de hade en av uppgifterna var att kartlägga vilken som var den snabbaste vattenvägen ut till Stilla havet. Men det var att floderna rinner ju inte i den riktningen och ringer ut andra hållet. Så det fanns ju inget. Så att, men vet sen om man kommer tillräckligt långt västerut och ja, typ klippiga bergen kommer i vägen och man måste klättra över eller någonting sånt. Så det är ju en helt fascinerande grej, hela den där expeditionen. Ja, men de kunde ju ha blivit dödade av indianer första dagen eller något sånt. Jag minns inte hur många som deltog, men det otroliga var ju att det var alltså ett enda dödsfall. Och den personen så dog uppenbarligen av beskrivningen att döma av sprucken blindtarm. Han skulle ha dött i alla fall oberoende var han ska hålla i hus. För det finns alltså ganska noggranna dagboksanteckningar och sedermera memoarer och sånt som de här expeditionens medlemmar har presterat. De stämmer inte all överens sinsemellan till punkt och pricka, men att det får vi väl kanske bjuda på. Men att det där är ju en helt otrolig story.
Ja, fan, go west första gången, alltså verkligen.
Ja, precis. Ja. Nu kommer jag inte ihåg hur många delstater som det där upptog, alltså det där området upptog i termer av det, men att det är liksom hur många som helst. Att om du tänker ja, i stort sett mellasta tredjedelen av dagens USA, utom Texas som ju då hörde till, no, då ännu till Spanien, men sedermera till Mexiko. Men att det är ju alltså kort och gott så USA blev dubbelt större genom att man skrev på det där pappret och fyllde på Napoleons krigskassa lite grann.
Men alltså den här enorma då tillväxten, vad hade Jefferson för tankar, tror du, om vad man skulle göra med all den här marken då?
Ja, det här han till saken hör att då han blev president första, alltså i sitt första installationstal, så nämns bland annat att USA har all den mark som man behöver för, jag minns inte om man sa 1000 generationer framöver eller 100 generationer, som att vi behöver inte mera. Men sen då tillfället gavs så var det att ja, men kanske vi skulle testa i alla fall. Så att om man då kom fram till att vid behov kan vi ju ja, expandera lite sen vart efter, och sen blev som pö om pö sen som nya delstater uppstod vart efter att den här migrationen västerut tog fart, men det låg ju sen längre fram i tiden, att USA växte ju inte liksom med så där hiskeligt snabbt i termer av del, mycket var ju i termer av delstater, för att mycket var ju då väldigt länge sån här oorganiserade territorier helt enkelt som man gjorde anspråk på.
Mm, ja, precis, ja. Men vi återkommer till det där med utrikesdelen om en stund, men jag tänkte på det vi pratade om kongressen. På den tiden var det väl redan så att man skulle framträda som president också i kongressen. Eller var det så att det var så att Jefferson undvek att framträda, var det inte?
Nej, men att det sägs alltså att han hade en ganska en pipig röst, gällstämma helt enkelt, så att han föredrog att ja, uttrycka sig skriftligt, att det bet bättre helt enkelt. Så att det här sådana State of the Union-tal, så han skickade dem alltså i termer av skriftliga meddelanden istället för att gå dit själv och hålla de här anförandena, att han var medveten om att den här stämman inte bar så riktigt bra, så att det var mer praktiskt den vägen. Och det där är ju förstås igen en sån här påminnelse om hur tiderna ändras i dagens massmediala värld, så skulle det varit betydligt svårare att göra sig gällande om man inte har en liksom förmåga att hålla bra tal, om det sen beror på rösten eller någonting annat. Och det där har ju ändrats gradvis.
Men han, det, annars så finns det vissa indikationer på att han var lite slarvig så där, eller var det här med tofflorna och
jo, det var ju någon brittiska ambassadören som kom på besök till Vita huset, och han hade ju då, ja, man kan, utan att vilja verka fördomsfull mer än nöden kräver, så jag kan ju tänka mig att den här britten så var nog utspökad enligt protokollet helt enkelt, och Jefferson tar emot honom i för morgonrock och tofflor. Britten hade varit helt chockad och förolämpad.
I Vita huset alltså, måste det vara.
I Vita huset, ja. Så att, men att han Jefferson tyckte då att han ville helt enkelt betona republikens enkelhet, the simplicity of the republic, eller hur det nu var formulerat, så att det var inte ens någon menat som en förolämpning eller något sånt, utan vi sköter saker och ting, huvudsaken att saker och ting blir gjorda, att mindre viktigt sen om man har pudrat peruken tillräckligt mycket eller något annat.
Men det är ju också en reaktion mot Adams som anses vara pompös, och du berättade om hans pudrade peruker. Så.
Ja, högst antagligen så var det en markering att nu liksom så här det ska gå till. Men att just hans, ska vi säga, opompösa stil, så det ledde ju också till att inför den här första valkampanjen så kom det ju alla möjliga beskyllningar om att alla biblar ska brännas ifall Jefferson vinner, och äktenskapet som norm så kommer att försvinna, och gudlösheten sprider ut sig och allt det där. Man kunde ju liksom säga vad som helst på den där tiden. Klart, i dagens läge så kan man ju säga ännu mer, eftersom via sociala medier så får man ju dessutom en spridning på det, men att det finns ju en möjlighet, det finns ju en annan möjlighet till kontroll av källorna här, om vi nu säger så.
Men han framstod som en sån här fritänkare, nytänkare då, som kanske var farlig för traditionerna och så här.
Jo, för att det är ju klart att, jag menar, det amerikanska samhället på många sätt värdekonservativt än idag. Mm. Och jag menar, man har diskussion om abort på ett sätt som inte liksom vi känner till på våra brev. Sagt utan att ta ställning för eller emot någonting. Men att det finns vissa saker som man inte diskuterar på samma sätt här längre, som en aktuell politisk fråga. Fråga där. Men att samtidigt som vi har den här situationen med att han ville framstå som icke-pompös, alltså, så var det ju nog frågan om en livsnjutare, liksom, att det var dyra viner som gällde och allt sånt i en utsträckning som han uppenbarligen inte hade råd med, för att hans privatekonomi så visade sig att det var ju inte bra helt enkelt.
Nej.
Så till vidare, något av en slarvare om vi säger så.
Ja, okay. Var det inte någonting när han blev vicepresident, alltså första gången när han förlorade mot Adams, när han tog in på hotell och vad det var?
Jag tror att det var efter, medan han var vicepresident så var han i Baltimore och skulle ta in på något, alltså på finaste hotellet i stan då. Jag vet ju inte vilken standard de hade i slutet på 1700-talet, men att den här innehavaren så tyckte att han såg lite sådär halvskum ut, eller såg lite tjaskig ut, så han sa att det var fullt. Han ljög helt enkelt, och så när han ändå får det vara så stack Jefferson iväg, och så var det någon som sa att man alltså, fattar inte vem det där var, så var så då att det var någon sån här smutsig bonde ungefär, så att det var ju faktiskt vicepresident utfasen. Så då blev det ju bråttom att åka iväg och leta upp Jefferson och säga då att ja, men att nu fanns det någon rum, att välkommen, och då hade han bara sagt att något de inte. Om inte det finns plats för en smutsig bonde på ditt hotell, så ska inte vicepresidenten bo där heller.
Ja, just det.
Så det var lite snopet för den där snorkiga hotellinnehavaren.
Ja, men en enkel frihetsidéer, de enkla sederna liksom mot pompöst och sånt här. Att han var en anhängare av franska revolutionen till exempel, eller hur? Och talade om att han själv, att han, valet av honom var också en revolution, eller på någon ny tid som kom då.
Jo, alltså man talar om 1800, alltså det var ju prick år 1800 som han blev vald, och att omtalades som the revolution of 1800 helt enkelt. Men att det är ju en, vi tänker just nu revolution i lite mer dramatiska banor än att en viss person blir vald. Att det var ju inte frågan om att han skulle ha infört något sånt där totalt omvälvande, där typ att han skulle ha, vad heter det, sitt till så att slaveriet upphävdes eller någonting i den stilen. Att det, så att tala om revolution så var ju oerhört överdrivet, men att det låter väl klatschigt förstås.
Ja, han hoppades kanske på det, men han hade ju inte varit med när det gällde konstitutionen, för vi berättade ju att han var med och gjorde utkastet till Declaration of Independence, men konstitutionen var han då inte, är han inte med och skriver under det?
Nej, han var inte i USA då.
Ja, ah, just det.
Då helt enkelt, han var på uppdrag i Europa, så att där var han. Den biten missar han.
Annars när det gäller hans roll, eller hur han var, alltså han hade ju slavar, det vi talade om tidigare, att det var ju normalt på den tiden att man hade det. Så, men han har blivit lite klandrad för det, kanske man har sagt i efterhand.
Jo, där är ju en sån här motsägelse i det hela, för att det som han ju ska ha hedar av, så under det sista året han var president 1808, så då förbjöd man ju importen av nya slavar till USA, men slaveriet som institution, de befintliga slavarna blev ju inte befriade, men att man tycker ju då, det är lätt att säga, men att sitta här mer än 200 år efteråt och peka fingrar, men han kunde ha föregått med gott exempel och frigett sina egna slavar, men det gjorde han ju inte. Tvärtom så hade han uppenbarligen en hel del barn med en av sina kvinnliga slavar, vilket nu i all sin tragik inte nu var något ovanligt heller, men att det väl nog så pass etablerat så att det var nu påminde om, jag skulle kalla det äktenskapliga former, väl mycket sagt, men det fanns en som hette Sally Hemings som det då redan på den tiden ryktades om att han hade en massa barn med 5-6 stycken eller många det var. Antalet vågar jag inte svära på, men att och det där var ju någonting som länge förnekades av historiker, att det var politiska motståndare som det här han spred ut lögner och för att liksom solka hans rykte, men sånt där går ju att kolla kolla idag, för att det går att ta DNA och liksom lista ut, för att jag menar, om man har koll på Jeffersons släktingar, vilket man ju naturligtvis har.
Ja, president. Man
har koll på presidentens släktträd. Men det gick också att kolla den Sally Hemings släktträd. Och då det här så kom man fram till att antingen är det ju liksom Jefferson eller då någon av hans söner eller någon väldigt nära släkting, men att då av åldersmässiga skäl så av allt att döma Jefferson som då liksom var far till det här Sally Hemings barn, helt enkelt.
Mm. Men han hade också andra barn då, eller?
Jo, han var ju enkling, så han hade ju varit det här en gift tidigare, och den här Sally Hemings så var, att hon var ju inte kolsvart, hon var ju till 3/4 vit, hon var ju halvsyster till den där som Jefferson, alltså Jeffersons första fru, helt enkelt. Så att, förresten så råkar, det kan ju ha varit riggat, men att jag minns inte om det var i CBS 60 Minutes eller något sånt, så såg jag alltså ett reportage om det där, då de alltså ringa på hos någon som är alltså en färgad kvinna och säger, ja, hej, vi är från Nordnytt kanske, nej, men det var någonstans, något TV, det var inte Nordnytt.
Nej, det kanske inte.
Och så berättade de att jag visste om att liksom ett link till Thomas Jefferson, och så och den här kvinnan som ungefär, är du inte klok? Kolla hur min hus är ut.
Ja, hon var inte insatt.
Hon var inte insatt i detaljerna. Hon såg genuint förvånad ut. Men alltså, det kan ju ha varit riggat. Men att det var ett intressant inslag. Men det är ganska många år sedan jag såg det där. Men att det var rätt kul. Och just i och med sånt där som... Jag är intresserad av många saker, politik och historia och så vidare, men sånt som har med DNA att göra, så att det är ju liksom rena hokus pokus. Jag vet att det finns någonting som heter det, men att jag vet ju inga... Allt som är mer avancerat än ett fingeravtryck, så liksom det går över min horisont, men tydligen är det pålitligt i alla fall.
Ja, precis. Och det är relativt populärt här i Österbotten i Finland, där vi sitter. Där det var en väldigt stor utvandring till USA också. Så man gör ju släktforskningen mycket sånt där då. För att ta reda på släktingar i Amerika och sånt här. Men när det gäller Jefferson då, det här med utrikespolitiken. Han hade ju varit ambassadör i Frankrike också. Men var det en viktig poäng då med utrikespolitiken? Vi har ju sett hur han köpte av Napoleon det här området. Och behövdes, var det liksom ett utrikespolitik, en del av arbetet där?
Ja, det blev ju det i praktiken, för att... Att under stora delar av USAs historia så har man ju inte haft någon utrikespolitik att tala om, såvida man inte räknar med att man chasar bort indianer eller något sånt. Men att det har ju inte alltid varit den här militära stormakten. Men då de här första åren så var ju ändå utrikespolitiken, så att säga, inte betydelselös, därför att man kunde ju inte vara säker på att den här unga republiken skulle överleva. Att vad gör man ifall någon europeisk stormakt får för sig att vi ska ta det där området? Så det gällde ju att hålla sig på god fot med helst både Frankrike och Storbritannien, men att det var ju inte... Man kunde inte liksom vara helt säker på att man fick vara i fred där. Vi tänker ju oss USA som... Ja, sådana som klarar det här med krigföring, liksom att de har starka resurser till det, men att så såg det ju inte riktigt ut på den tiden, så att så till vidare var ju utrikespolitiken viktig för att få vara i fred.
Ja, precis. Men hans insats, eller på något sätt så utvecklades presidentrollen också då under hans, under det här, ja, det var så här, krigsfrågan eller försvarsfrågan kanske.
Ja, så är det ju nog, för att Jefferson hör ju utan vidare till de presidenter som har förstärkt presidentämbetet. Vissa har försvaga ämbetet och andra har förstärkt det, och vissa hade väl varit då status quo. Men att redan med att han köpte det Louisiana-territoriet är ju ett jättebra exempel på att liksom presidenten är en maktfaktor. Det är någonting att räkna med. Han är inte bara någon som sitter och skriver undan och papper som kommer från kongressen. Men att det här med att amerikanska armén liksom kan vidta åtgärder utan att man går via kongressen med en konkret krigsförklaring. Så det var ju Jefferson som helt enkelt skaffade ett prejudikat på den biten. Därför att det är ju liksom sån här... Jag vet inte, lustigt är det väl inte, men jag har lite smålustigt den här bakgrunden till det hela, därför att det handlar ju om att amerikanska fartyg i Medelhavet så liksom fick inte vara i fred för pirater. Så att,
just det.
Och då var man ju tvungen att göra någonting, antingen köpa, muta de där piraterna för att hålla sig lugna. Och det försökte man väl, men att sedan enough is enough så konstaterade Jefferson att men alltså vi... Det är ju enklare om de får någon form av väpnad eskort helt enkelt, så skjuter vi på piraterna.
Mm.
Helt enkelt körövare i Medelhavet som har ställt till att amerikanska presidenten har ganska stora militära befogenheter även utan en formell krigsförklaring helt enkelt. För att som sagt var, det är ju en del av den här maktfördelningen i USA, att en formell krigsförklaring ska gå via kongressen helt enkelt.
Ja, vad intressant, okej.
Okay. Men lite grann kan man ju skjuta i alla fall utan krigsförklaring.
Ja,
just det. Typ av pirater och sånt.
Ja, just det. Ja. Så en light krigsförklaring.
Ja, light krigsförklaring, ja, precis.
Men Jefferson blir alltså, till skillnad från sin företrädare, omvald 1804, så väljs han igen. Hur är det? Är han självklart segrare?
Jo, för det är inget snack om saken, för att det här anskaffningen av det där Louisiana-territoriet så var ju året före det var följande val, så att han var ju liksom folkets hjälte, att landet har blivit dubbelt större liksom sådär bara, så att det var helt klart att han skulle bli omvald. Så att om det på olika sätt var spännande år 1800, inte bara på grund av det här med den här Burr, utan han var ju inte så himla överlägsen gentemot Adams.
Mm.
Ska vi komma ihåg. Så att det,
ja,
var ju,
det, var så, ja.
Det var på flera sätt ett spännande val, men att 1804 så var det inget snack om saken helt enkelt.
Ja, just det. Och hans andra presidentperiod, den går på, och är det lyckat, eller vad ska man säga, framgångsrikt?
Ja, där så går han och klanta sig, kan man ju nog säga. Och då kommer vi in just på det här med att ekonomi inte riktigt var hans starka sida, för han la ju igång ett sådant handelsembargo, så han stängde det här amerikanska hamnar för utländska fartyg och konstaterade att vi klarar oss själva och sånt. Och inte var man ju självförsörjande på klart man klarar sig, men att grundläggande regel i kapitalism är väl att vid specialisering och om du odlar bomull så gör jag någonting annat, och så byter vi varor med varandra. Men att han konstaterar att USA måste kunna klara sig själv, så att det där blev ju inte någonting. Att han var inte riktigt med sin tid där, och i och för sig så det där var, om jag minns rätt, 1807, så att det var ju då liksom på sluttampen av hans president period. Och han liksom insåg sitt misstag, och så att redan medan han ännu var president så upphörde den här embargolagstiftningen. Man skrotade den helt enkelt. Men skadan var rätt långt, alltså skedde redan, det var konkurser och grejer. Men man kan ju tänka sig att de som ägde de här fartygen så var inte riktigt, riktigt, riktigt glada, om vi nu uttrycker saken milt. Så att det
Men vad tror du kan ha varit bak, bakgrunden till embargot? Var det krigstiderna eller?
Det var det krigstiderna och ganska oroligt överlag. Alltså, det låter kanske lite konstigt det här. Vi kan återkomma till den saken i ett senare avsnitt då vi talar om hans efterträdare. Men att rätt långt så rådde det ju inte nu permanent krigstillstånd mellan Storbritannien och Frankrike, men att om man nu säger från 1793 fram till 1815 så var det, alltså det vill säga en period på lite mer än 20 år, så var det påfallande ofta krig mellan Frankrike och Storbritannien, och det där påverkar ju också internationell sjöfart och allt sånt där. För att nu repetera lite europeiska historien, så först har vi ju vad det kallas, de franska revolutionskrigen eller något, ja, det är väl det som är den benämningen på svenska, som är då från 1793 och fram till alldeles i början av 1800-talet, då Napoleon tar över, men han är ju inte så fredlig, han heller inte, så att det var en massa gurgel hela tiden och oroligt och under en krigssituation då mellan två stormakter så hamnar ju lätt de mindre i kläm och allt sånt där och det hände allt möjligt, liksom att brittiska flottan så kunde tvångsvärva amerikanska sjömän och kanske beslagta lasten och så vidare. Du vet, ifall man åker till fel land så är det inte så populärt. Vi säger att man ska med en skeppslast till eller från Frankrike och råkar ut för brittiska flottan, så det är inte sagt att det är så trevligt. Så
att, ja, just det. Det fanns en del hot och problem helt enkelt.
Jo, det var helt enkelt turbulent, även om nu USA liksom fick vara i fred liksom där på sitt fastland, men att situationen i Europa så rörde till det helt enkelt.
Mm. Ja, spännande. Och vi har alltså talat om Thomas Jefferson, den tredje presidenten. Vad kan man säga? Vilken bild kommer fram av den här presidenten? Är den positiv eller negativ? Han finns med på den där Mount Rushmore i alla fall. Så långt har han passerat. Men...
Ja, alltså, nog räknas han ju överlag till de här liksom största och mest legendariska presidenten. Det kommer vi inte ifrån. Att man betonar just något där som det här köpet av Louisiana-territoriet och förstås i historieböckerna så det här med att han förbjöd importen av slavar så är ju också förstås ett stort plus i kanten. Om man glömmer lätt bort då att han behöll sina egna slavar och att den där embargolagstiftningen så var dålig för ekonomin och sånt, men att det är nog helt klart de här positiva sidorna som övervägar då Jefferson beskrivs i historien.
Ja, precis. Och är han, jag menar, här lever myten kvar. Han var ju den som lämnade underlaget i självständighetsdeklarationen och här är Founding Fathers fortfarande president. Vad kommer efter? Fortsätter de Founding Fathers att leva kvar här?
Ja, vi får ju två Virginia-bor ytterligare sedan, James Madison och James Monroe, så att, och de sitter också 8 år vardera, så att då vi framme på början av 1820-talet redan. De är ju då inte alls lika legendariska eller mytomspunna eller något sånt. De var väl kanske lite mer av förvaltande presidenter, även om det nu hände en del dramatik under framförallt Madison, men att det får vi ju återkomma till. Men
det ska bli spännande.
Två Virginia bor till. Om man nu vill tillägga någonting här, så den där Burr som vi var inne på tidigare, som var på vippen att bli president helt i misstag där år 1800, så
ja.
Och sen då tog livet av Hamilton i en duell och sånt, så det finns en, han blev ju också åtalad för högförräderi, för att om man, här vet man inte liksom vad som har hänt, men att han flyttade söderut liksom dit mot trakten av Texas, och sen blev han plötsligt anklagad för att ha ambitioner att grunda ett helt nytt land, så att han skulle få bli president i alla fall. Det var liksom sydvästra delen av dåvarande USA. Jag talar om de här områdena vi ska säga Texas med omnejd, vissa delar som hörde till Mexiko då på den tiden. Men att han blev ju inte fälld, det ska vi komma ihåg. Och historikerna så tvistar liksom om vad som, för att det finns inte så mycket dokumenterat om det, så att de här uppgifterna på hur många man han ska haft i sitt förfogande så pendlar mellan 40 stycken och 20 000, och en viss marginal där. Men det här, jag vill alltså inte anklaga honom för högförräderi, för att det verkar nog inte, jag har inte satt mig in i det där, men det som jag läst om det så man kan tolka in där att det var liksom personlig hemlyssnad från någon som ville sätta dit honom och sånt där. Men det är liksom helt det här en fantastisk story i sig. Alltså, oberoende om det stämmer eller inte, men att, alltså, det vi vet, det vill säga att Khan var misstänkt och blev åtalad. Så att det är ju rätt häftigt alltså, att Kamala Harris skulle bli åtalad för att kunna grunda ett eget land och erövra Kanada.
Men Klaus Stolpe, som alltid, helt fantastiskt att få ta del av de här anekdoterna. Och vi ser fram emot nästa, som är då Madison i nästa avsnitt. Tack så mycket för idag.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.